Nu kommer alldeles strax del 2 av det andra avsnittet att börja. Om ni inte tidigare har lyssnat på del 1 så rekommenderar vi att ni går in på iTunes eller på vår Facebook-sida och laddar ner och lyssnar på det avsnittet först.
Ska vi titta lite på division 1 och se vilka är det någon lag som vilka är på väg upp?
Om vi börjar från den första ettan, division 1 syd, så är det i nuläget Västra Frölundas andra lag som leder serien. Men de får inte gå upp då, förutsatt att Team Badminton Väst.
Precis, som de är Team Badminton Väst kanske inte är kvar nästa år.
Nej, det vet vi inte. Men om vi förutsätter att de är det då, ja. Så underifrån så är det då Askim och BMK Aura som ligger bäst till. Jag tror att Askim kommer att ta hem det. Och vilka spelare har Askim då som är sina bästa spelare? De har ju Erik Bojesson.
Bojesson, har de placerat bäst före?
Förbundskapten va? För 17?
Ja, precis.
Han är duktig. Det är få personer som svettas så mycket som han gör.
Ja, det är också. Det är helt klart.
Men det vet ju alla om, så att det är ingenting att hylla.
De har väl en ganska duktig juniortjej, Elin Svensson.
Ja.
Hon är ju Sveriges bästa U17-spelare, va?
Hon är väl kanske Europas bästa.
En av Europas absolut bästa U17. Alltså hon är ju, hennes spelstil är ju ganska killig, om man får säga så.
Ja, hon är häftig. Hon mycket hoppar och fintar. Precis.
Det är nog ganska jobbigt som tjej att möta henne. För att hon
ryckigt.
Spelar inte dom singelaktigt.
Kanske därför hon är bäst också.
Ja.
Dotter till Matsen som ledare i Askim. Han har väl varit ganska duktig också. Kan vi något om honom?
Honom kan jag väldigt lite på mer. Han
var ju med på Stefan Sjös tid. Ja,
jag vet också att han har varit väldigt bra.
Jaha.
Vi får återkomma med det.
Annars är det ju som sagt, om det inte är Askim då som går upp, så kommer det vara Aura.
Aura har ju ett väldigt bra lag. Men
Petter Ingelsson, Jakob Nilsson.
Jag tror ju dock att de har ju många av sina stjärnor som spelar utomlands. Jag tror att både Jakob Nilsson och Filip Myrén spelar utomlands i danska ligan.
Framförallt Petter Yngvesson spelar i Danmark. Men det...
Nej, han tror att snarare spelar för Aura. Det här vet jag inte.
Jo, det gör han.
Jag tror att han för, spelar.
Det gör han. Du har helt rätt, Mattias. Bra.
De har ju Johanna Magnusson, Filip Myrén och Jakob Nilsson som spelar utomlands i någon dansk, något danskt lag någonstans.
Johanna Magnusson på juniorsidan, ja.
Ja.
Rickard Magnussons ena dotter.
Har vi fler för lag då?
Om vi går vidare till division 1 mellan då. Vi ser tre stycken division 1. Så de som leder just nu, det är Västerås badmintonförening. Ja.
Det var lite otippat, eller? Det känns som att de har
Västerås har en väldigt de har en ganska bra killsida. Framförallt med Johan Björkholm då på toppen.
Precis. Som
han kan väl slå de flesta singelspelarna i Sverige, men han kan ju samtidigt förlora mot de flesta också.
Ja, exakt.
Har de Denise Chen också, eller?
Ja.
Spelar hon i Elite-laget, i Division 1-laget?
Det tror jag alla gånger att
det borde hon göra. Hon borde ha en singelplats där.
Det gör de.
Hon är väl en av Sveriges bästa
U15-spelare.
Ja, 98, precis. Mm. Sen har de ju Marcus Jansson, som är en för detta
spårvägare.
Storspelare.
Nej, inte
spårvägare.
Nej, det tror jag inte. Han är från Eskilstuna.
Ja, precis. Men han har spelat i Täby.
Ja.
När de var bra. Eller de har alltid varit bra. Men han har spelat i Täby.
Ja.
Då kanske när han spelade i Täby som han var som allra bäst i Sverige. När han har spelat i Täby, så att säga.
Han är väl spelande lagledare, spelande tränare.
Det är han, precis. Exakt. Som tränare där. Men bor kvar i Eskilstuna. Han är pendlar. I division 1 norr då, så är IFK Umeå som leder serien överlägset. Som sjönk ner ifrån elitserien förra året.
Också med ett väldigt vasst lag.
Ja, det har de ju.
Ett väldigt ungt lag.
Ja, Lisa Sjöström och Albert Sjöström spelar.
Ja, och de har väl även de här två U17-tjejerna.
Björn och Emma Björn, ja, och Frida Lundström.
Och även Clara Johansson.
Exakt.
Är de på killsidan då?
Albert Sjöström, Johan Larsson, Simon Knutsson.
Johan Larsson som har flyttat tillbaka till Täby. Men spelar väl kvar för Umeå, tror jag.
Jobbar ute i Karbyhallen.
Ja, just det, som tränare bland annat.
Som tränare bland annat, exakt. Men det verkar vara de som kommer vinna division 1 norr i varje fall. Umeå som har varit väldigt många år i elitserien. De har för många stora spelare i elitserien.
Hur såg det ut där i division mellan?
Division 1 mellan.
Vad hade vi för fler lag?
Ja, tvåa ligger Göteborgs andra lag. Men det är ju samma sak som i Västra Frölunda. Om Team Benton West fortsätter, så kommer inte de att få gå upp. Och under det är ju Trollhättan
som tappade sin bästa spelare inför säsongen.
Micke Westerbäck.
Men hur kan Hur kan Västra Frölunda spela i division 1 syd och Göteborg i division 1 mellan?
När även Askim, som också är ett Göteborgslag, ja, spelar i division 1 syd. Syd. Ja, det kan man ju undra. Å andra sidan så spelade ju, när vi spelade i division 1, så spelade vi i division 1 norra, och Täby som ligger norr om spårvägen, ja, spelar i division 1 mellan.
Men så är det väl även nu när Västerås spelar i division mellan och Täby i division 1 norr.
Ja, precis.
Så det är en känga till förbundet.
En känga till förbundet.
Vart jobbar du, Simon?
Ja. Inte där, verkar som.
Nej, inte på måndag.
Inte på måndag. Så vi var inne i början på programmet att vi har ju börjat sända elitserien på webb-tv. Eller de flesta elitserieföreningar har ju börjat sända, och det har ju, tycker jag, lyft badminton att det når ut till en större publik.
Fast gör det. Når vi ut utanför badmintonfolket?
Vi når i alla fall ut till de som vill titta. Sen,
det finns ju ganska många badmintonspelare. Jag tror att det är fler som tar del av elitserien nu än vad vi gjort förut i absoluta tal. Sen kanske det är badmintonspelare fortfarande.
Ja, jag tror det är
badmintonspelare. Men en badmintonspelare i Småland har ju chans att se när det är derby i Stockholm. Mm.
Och det hade man ju inte förut. Vi Precis. Når ju ut bättre. Men alla sänder ju tyvärr inte. Till exempel Fyrisgärden sänder inte sina matcher.
Nej, det är egentligen bara Fyrisgärden som inte sänder sina matcher.
Ja, av olika anledningar.
Ja, ska vi nämna varför de inte gör det?
Ja.
Det är för att de inte är nöjda med avtalet med Lemon Whale, som står för sändningarna av webb-tv på elitserien. För de hade väl haft en annan leverantör för webbsändningarna. Och, då,
och det här har de sagt till oss eller till dig, eller...
Det här är väl någonting som man har hört.
Det är andrahandsuppgifter, eller hur?
Kan vara ännu längre.
Ja,
ja, fast det är...
Och det är viktigt att säga det, ja, så att vi inte går ut med att säga att det är så, utan det är det vi har hört.
Det är det vi har hört, ja, precis, exakt.
Men det är ju ändå ett avtal som Badminton Sweden egentligen har, som man skriver med varje förening. Och där ingår avtalet med Lemon Whale.
Fast till saken hör ju då att Fyrkedjan har inte ens skrivit på det där avtalet, har jag hört på samma ryktesväg.
Ja, det...
Jag tror inte alla klubbar har skrivit på det där avtalet.
Okej, okay. Jag vet faktiskt
inte. Finns det inget påskrivet avtal, så är det inte ett giltigt avtal, såklart.
Så alla avtal som gäller måste ju vara påskrivna, ja. Eller om det inte är muntliga avtal. Men jag vet inte, gäller muntliga avtal, Mattias?
Det tror jag faktiskt att
det gör. Jo, man har
inom, i alla fall inom vissa branscher.
Ja, men jag tycker i alla fall bra att vi har webb-tv. Sen får man ju utvärdera det, hur det ser ut efter säsongen och hur det har varit. Men nu når man här förut.
Alla sändningar har inte varit helt strålande. Våra egna i spårvägen har inte varit så jättebra. Vi har haft problem med ljudet. Och bilden är inte heller super, super hög kvalitet.
Nej, den bästa sändningen måste man ändå ge Kisa i Lårs. De har ju lagt ner mycket pengar på det dessutom. Och fin grafik, kommentatorer i alla matcher. Bra placering av kameran så man ser hela banan. Så att Kisa leder den rätt överlägset, måste jag säga.
Både den och tabellen.
Ja, både den och tabellen.
Jag tycker Team Badminton West har ju också bra webbsändningar med Thomas Johansson och Stefan Lundström som är kommentatorer som är väldigt duktiga i badminton och kan
Absolut, och det höjer mycket när man har en kommentator. Sen gillar jag inte placeringen av kameran. Det är liksom
högt upp
och från sidan har den ju varit. Och man får inte samma känsla.
Det som badminton...
det kan ju vara för att man är van för att alltid se badminton bakifrån på tv.
Det som Badminton West har, eller de har ju möjlighet att visa båda matcherna. Det har ju inte, i Kista blir det ju stillestånd.
Ja,
när
det är paus i en match. Täby kan ju visa båda matcherna också.
Ja. De har också kommentator.
De har oftast kommentator. Borsau har varit med ganska många gånger. Han är ju jätteduktig. Nu senast däremot så vet jag inte om ni såg det, men han satt i säkert en kvart, 10 minuter och kommenterade matchen. Och sen direkt efter matchen var slut så bara, oj, nu har jag suttit och kommenterat fel match. Så att vi webbtittare fick se en match och han satt och kommenterade andra matchen.
Han är rolig på show.
Men det han kommenterar, det gör han professionellt. Han är jätteduktig. Men sändningen i Täby har ju, alltså jag är också lite där att man vill gärna se var det står, både i matchen och i totala ställningen. Och det är lite svårt när det inte finns grafik. Ja, vi har ju pratat mycket om elitserien här nu, och ja, det vore kul att diskutera lite utav de stora profiler. Vi har ändå haft ganska stora spelarprofiler i svensk badminton och i vår elitserie. Jag tänkte vi skulle gå igenom några utav dem och se vad vi kan. Och George, Thomas, vad heter han efternamn?
George Rimasti.
Jag har lite svårt att uttala efternamnet.
Indones. Han var ju en av de första indonesierna. Han var den första indonesien på senare tid i varje fall som kom till elitserien. Han kom ju till Uppsala, till Fyrkedjan.
Just
och
det.
Han är nog troligtvis den största spelaren, den allra mest spelkunniga spelaren som Elitserien har haft någonsin, i varje fall.
Det är starka ord.
På 2000-talet. Ja, det är det. Men samma år som han bytte till Fyrisfjädern var han med Danish Open, Superseriestävlingen, danska, som är en av de största tävlingarna i världen, de bästa i världen, är med. Och där, jag har ju gamla, inte jag, men Johan Clausen och jag har ju suttit och tittat på gamla VHS-band för länge sedan. Där vi har sett då från den här tävlingen där George bland annat slår ut en svensk spelare på vägen till final. Jag minns inte om det är Rasmus Wengberg eller om det är Thomas,
när var det? Vilket år?
Johansson. Vilket år kom han till Uppsala? Det borde vara 10 år sedan ungefär.
2001, 2002.
Tidigt 2000-tal.
Ja, precis. Jag vågar inte säga ett exakt årtal.
Nej.
Men George går ju hela vägen fram till final i den tävlingen. Där bland annat slår Hendravan, som var också från Indonesien. Som var regerande världsmästare det året, vet jag.
Ja, det är starkt. Och det känns som att det borde varit Rasmus Wengberg. Eftersom han vann EM-brons vann ju Rasmus där 2002, tror jag det var, i Malmö.
Mm, det kan det ha varit. Ja. Men det var ju fler som spelade. Thomas Johansson spelade också då ute på Europatouren.
Så det ska han spela fortfarande då, alltså 2002.
Ja, det var. Hur som helst, och jag vet ju att när jag pratat lite med George också om det här, så har han sagt att han har faktiskt aldrig förlorat mot Hendravan i singel. Och det är ju helt okej. Merit är det.
Det är många George säger att han inte har förlorat mot.
Ja, och det är inte så många som han har förlorat. Sen så förlorar han finalen i en tresättare mot Peter Gade. Och på den tiden hade han inte ens någon sponsor, så att
Varför gick han till Uppsala om han kom tvåa i den här Danish?
Mm.
Han var ju i Uppsala redan innan.
Ja. Är det något flickvänsmaterial du
pratar om? Ja, precis. Nej, jag vet inte faktiskt varför han gjorde det. Han är ju en legend alltså i Indonesien. Han är ju en stjärna, han är en jättestor stjärna. Och dagens indonesiska stjärnor i herrsingel, Simon Santoso, Taufik Hidayat, Konkoro och de där, de var ju alltså tränade, har George berättat, i gruppen under honom på centrerna. Det var junior, det var juniorskallarna liksom.
Men han ville väl lämna värmen och sånt där och komma till kylan i Sverige liksom.
Det var bra motståndet,
det var det som lockade.
Men han gick från Uppsala va, till Skogås.
Ja, men det var ju betydligt senare, men han, däremellan var han ju i Kista också. Okay. Men där var han inte så långvarig.
George har gjort otroligt mycket för, alltså, i och med att han har varit i flera klubbar.
Ja, och det är ju han som har tagit in alla de andra indonesierna. Det är ju han som har rekommenderat Andy Hartono så att han bytte till Sverige. Det
är han som var en värvningsbonus då?
Ja, det var säkert.
Han är inte kvar.
Så. Och Sakte Kusuma och så vidare. Och nu senast så var han ju i Skogås, men förra säsongen var hans sista säsong i Skogås. Även om han står med på Skogås ranking även i år.
Ja.
Så han är fortfarande medlem i klubben.
Nu har han lämnat och åkt tillbaka till Indonesien.
Ja, precis. Men han har ju barn här i Sverige.
Han är i Sverige lite då och då.
Okay.
Och, men mest för att träffa sina barn.
Mm.
Och han gifte sig väl. Eller han kanske var gift redan. Men han flyttade hem till sin fru i alla fall.
Ja, i Indonesien, precis. Men sin för detta fru är ju de som han har barn med.
Precis.
Som bor i Sverige.
Hans fru där borta som är tv-journalist, tror jag.
Ja.
Han är sport-tv-journalist.
Bra, vad du kan. Han rätt.
Vad har vi mer då? Vi har ju en annan kille, Iman.
Mm, det var ju även George som såg till att rekommendera honom. Iman Sudikin.
Sudikin, just det.
Eller Sudikin, eller hur man uttalar det. Mm. Och han kom ju också först och främst till Uppsala och Fyrisfjädern. Det här var ju några år efteråt.
Mm. Hur bra var han då jämfört med George?
Inte alls, han var ju inte singelspelare, han var ju dubbel- och mixspelare, men han var ju otroligt duktig dubbel- och mixspelare.
Har vi haft någon bättre dubbel- och mixspelare i Sverige?
Nej.
I elitserien?
Han
känns troligt vassare än den här nya indonesien i Kista.
Ja, det beror ju på hur långt man går tillbaka kanske, om vi ska jämföra.
Om vi pratar 2000-talet.
Ja,
2000-talet, ja, då har vi nog inte det kanske.
Nej, jag tror inte att vi hade det innan det heller.
Ja, det är Peter och PG.
Ja, gränsfall. Om de var bättre än vad han var faktiskt.
Imam som tillsammans med Manno tog hem Swedish International.
Imam Hirschfeldt, precis.
Något år.
De låg väldigt bra till på världsrankingen, gjorde de. Och det är ju rätt kul. Imam när han spelade i Uppsala, han bytte sen till Kista också, men när han spelade i Uppsala, den första tjejen som han spelade mixt med, det var ju Elin Bergblom.
Var det?
Ja, som då var, i alla fall efter Johanna Persson, var hon då Sveriges bästa mixtjej. skulle jag säga. Och enligt ryktet så när de har frågat honom så ska han säga så här: ah, det är lite svårt att spela med henne. Det är svårt, jag hade spelat med en sån här dålig tjej. Och hon, med det menar ju inte jag då att Elin Bergbom är dålig. Tvärtom, hon är, om man SM-guld nu senast i mixdubben med Andy Hartholm.
Han hade lite andra förväntningar helt enkelt.
Ja, eller, ja precis, de han har spelat med var ju väldigt, väldigt bra. Han är också gift sig tydligen med, nu i Indonesien, med någon typ kungadotter eller något så här otroligt, så här, ett otroligt pampigt bröllop ska han ha haft där. Men som sagt, senast var han ju i Kista där han spelade mixed med Cecilia Bjuné som var ute och gjorde många bra start på, i Europa, och dubbel tillsammans med Joe Johansson Berg. De gjorde också många bra resultat. Jag har ju gamla minnen från när jag såg när George och Imam spelade dubbel tillsammans i Varberg i SM. De fick för övrigt kvala till den tävlingen.
Men det fick ju Elin Bergbom göra i våras också.
Precis. Och George kanske inte var helt och hållet uppvärmd till den kvalmatchen. Så han stod helt och hållet stilla och Imam sprang runt honom och tog varenda boll ungefär.
Ja, men då har vi pratat lite om två ganska stora utländska spelare som har kommit hit, manliga. Vi ska fortsätta på bland de manliga spelarna. Jag tänkte gå in på Rasmus Wengberg. Vi var inne lite grann på honom. Han tog ju EM-brons 2002 i Malmö. Vi nämnde också honom i förra podden. Han spelade för Umeå, va? Eller gjorde innan han lade ner.
Jag tror han är, inte han tränare där uppe nu
för tiden. Jo, han är inte alla pass i veckan tror jag, men han är tränare lite råd då. Umeå hade ju ett väldigt bra lag. Han hade Rasmus Wengberg, Fredrik Bergström och Henrik Andersson.
Ola Molin.
Och Ola Molin, verkligen, just det, precis.
En
kul historia om Ola Molin är ju att när han hade lagt av och det var Aura som
hade
SM, så åkte han med som coach ner till den tävlingen. Hade med sig varken skor, rack eller kläder.
Han hade en coachpärm med sig.
Ja, ungefär, precis. Och Fredrik Bergström och Henrik Andersson var anmälda i dubbel, men Fredrik Bergström lämnade Vio. Han kunde inte spela. Så då hoppade Ola Molin in på den platsen, lånade rack, lånade skor, lånade kläder och gick in och vann SM-guld.
Ja, det är stort.
Det är helt klart stort det är, ja. Men tillbaka till Rasmus Wengberg då.
Han var väl en av Sveriges ganska ohotade, var väl på herrsingeltronen ganska länge i Sverige, eller?
Han
var väl nästan guld flera gånger
i elitserien så tampades han väl framförallt med George. Och jag tror inte att han vann mot George så mycket. Och han har ju, som du sa tidigare, brons i EM
2002.
Precis när det gick ner i Malmö också.
Och han slutade spela här för en
han slutade satsa då i så fall för 6 år sedan. Men han var ju i SM-final i Varberg för
det måste vara 3 år sedan.
3 år sedan, där han fick kvala också.
Men spelar han i Umeås lag nu eller?
Nej, inte den här säsongen.
Inte den här säsongen, men förra säsongen spelade han.
Han har spelat hemmamatcherna i Umeå.
Ja, precis.
Det är familjen kanske som
både dubbel och singel. Men lite kul information om Rasmus Wengberg och jag vet att förut så hade de, nu minns jag inte vilka bilmärken, men hade
Umeå. Mercedes.
Är du säker på det? Okej. Hade de någon som är sponsor så att alla A-lagsspelare fick ju säkert låna. Jag tror inte att de fick en, men de fick låna.
Fick en egen Mercedes.
Ja, precis. Jag är fortfarande säker på att det var Mercedes, men hur som helst. Och då stod det ju IFK Umeå stod på de där bilarna och det stod även spelarnas namn. Så de hade en egen spelarbil. Bara på Rasmus Wengbergs bil så stod det ju, nu minns jag inte om det stod Rasmus och sen det här och Wengberg, eller om det bara stod som han då har skrivit Bad Boy. Jag tror att det var Rasmus Bad Boy Wengberg hade han skrivit, såg han när han var uppe och tävlade en SKP-tävling.
Skrev de sånt själv eller fick de det tilldelat eller?
Ja, jag tror att de fick nog välja själv.
Det är ju sådana här stripes på bilen.
Ja, men precis,
bad
exakt
boy.
Bad Boy.
Det kanske är sant, vi känner inte honom.
Nej, precis.
En annan stor spelare som också före detta förbundskapten i Sverige, Per-Henrik Krona.
Just det.
Jobbade nere på centret som förbundskapten och så vidare.
Nej, Danmark då.
Nu har han lämnat Sverige för Danmark. Han jobbar med på deras nationella center. Jobbar bland annat med Axelsen.
Ja, han jobbar med alla deras bästa spelare. Han är ju med på, jag var ju i Kina nu i våras och tittade på lag-VM. Då är han där med danska landslaget och var med och coachade. Så att,
Vad hade han för resultat i elitserien då? Hur duktig var han? Och vad spelade han? Han var singel eller?
Ja, han spelade också för Fyrkedjan.
Ja, han spelade samtidigt som George.
Ja, jag tror han spelade andra singel. Så det var en helt okej andra singel skulle man kunna säga.
Ganska bra.
Ja, verkligen. Jag tror att han spelade lite här dubbel också. Kanske, det är jag inte säker på.
Jag vet inte.
Men han var väl rankad omkring 50 kanske som bäst i världen. Ska jag uppskatta det till.
Okej. Han var så duktig.
Ja, oja, absolut. Han var en riktig löpare så in i bomben. Men var vi tvungna att lägga av på grund av skadeproblem tror jag. Men det gick ju rykten om att när han jobbade på centret så var det inte så många som spöade honom i singeln när han jobbade där som tränare.
Han höll sig nog ganska fit ändå. När
han är inte så tjock.
Nej, han är inte så,
är inte så tjock. Nej. Väldigt smal, snarare tvärtom. Eller tränad. Ja, som sagt, nu Danmark för detta förbundskapten för Sverige. Får vi se om han kommer tillbaka. Jag tror han kan vara en tillgång för svensk badminton. Men det får vi se.
Man måste ju ha lärt sig jättemycket bara i Danmark. Och väl jobba på deras förbund. Hur de jobbar där.
Ja, han är ju där nu
så. Ja, precis.
Han får väl ta med sig alla hemligheter tillbaka hit sen. Då får vi värva honom.
Ja.
Sen har vi ju, om vi tar sista kille här då, lite mer nutid, Henry Hurskanen. Numera Emmaboda.
Igen. Ja, han har fått spons från kommunen.
Ja, nej, men han representerar ju i Sverige på SM, på vanliga tävlingar, alltså Emmaboda. Men han spelar ju för Danmark, för Lilleröd pratade vi om tidigare, men vi var inte helt säkra.
Nej.
Och innan dess så representerade han
Malmö.
Ja. Han var spelande lagledare och tränare i det laget var han.
Just
när
det.
De spelade i SM i final och fick silvret förra året.
Och det var ju så att han skrev på för det här danska laget, om det nu är Lilleröd eller inte, innan EM.
Mm.
Så frågan är vad han hade fått för kontrakt om han hade skrivit på efter EM.
Mm.
Om det hade varit någon nolla till i lönekuvertet eller inte.
Ja.
Det hade varit intressant.
Ja, kanske det.
Men han var väl ganska ohotad va, när han spelade i Malmö på här singeletten. Eller var väl han och Vigert som möttes?
Ja, precis.
Ja.
Jag tror inte Vigert vann så jättemånga matcher mot honom heller faktiskt.
Det var väl skälet till varför han flyttade ut.
Ja, han behöver ju bättre motstånd. Ja, och det får han ju nu i danska ligan.
Mm. Jag vet inte hur det går för honom i danska ligan.
Nej,
jag har inte sett något resultat.
Han bytte till om det nu var Lilleröd, men han bytte ju medvetet till en lite mindre klubb för att få spela första singel för att få bra matcher i danska ligan. Hellre spela första singel i en lite sämre klubb än att spela tredje singel i en väldigt väldigt bra klubb.
Mm.
Så att han borde få väldigt mycket bra matcher.
Uh-huh.
Det var ju taktiskt nog helt rätt.
Ja.
Då tar vi nästa person då. Vi går in på damsidan, så har vi Johanna Persson. Eller man kan ju ta systrarna Persson kanske från Täby, Johanna och Sara. Johanna är ju mera mix- och dubbelspelare och Sara var en utpräglad damsingelspelare.
Johanna och Elin Berglund då, som prenumererade på SM-guldet.
Ja.
Ett par, fast de åkte på däng i Malmö.
Ja, mot Lina Alfredsson och Lina Uhatch.
Ja.
När var det?
Det var samma SM som Ola Molin vann
precis,
i dubbel.
Ja, det var ju jätteskräll.
Skrällarnas år.
Det var ju även samma år som jag frågade mot Niklas Månsson i första rundan. Det var ju skrällarnas år.
Och jag var inte ens uttagen.
Nej,
det var
en jävla spel. Johan gjorde en bra singel mot Hagberg.
Men Johanna och Sara, de har bara representerat Täby eller?
Nej, de spelar för Göteborg fortfarande,
ja.
Va? Eller de är skrivna där.
Ja, det gick ju lite lösa rykten inför i år att Johanna Persson skulle hoppa in i elitserien för Team Benton West.
Men
hon skulle ju inte göra bort sig på en mixdubbel.
Är jag med på rankingen?
Både Johanna och Sara, som sagt, är fostrade i Täby och tog ju hur många juniorer som guld som helst.
Mm.
Och båda har ju varit väldigt framgångsrika internationellt också. Där
båda två har ju deltagit på OS.
Precis, där Joris, som Johanna kallas för, var med i Aten OS. Där hon spelade mixdubbel tillsammans med Fredrik Bergström och gick hela vägen till kvartsfinal. De förlorade mot ett kinesiskt par med Bullerbong som senare gick och vann hela tävlingen.
Mm.
Och Sara var med på OS
Peking,
ja.
Precis.
Men det gick inte så jättebra för henne.
Nej, och jag vet inte om hon var lite halvskalad under tävlingen. Men hon åkte ju i första omgången.
Men det är ju tufft på OS, så är det ju.
Ja, det är klart det är det.
Och OS innan i år så har det ju alltid varit direktutslagning, förutom när det var nu i London då, när de körde gruppspel.
Och det var väl lite bullerbång.
Det var helt klart bullerbång.
Men, och det omnämndes väl i media bara häromdagen. När Det var den näst...
Aftonbladet var det som listade. Det låg
andra plats av 10
på de största
skandalgrejerna som har hänt.
Inom sportvärlden överhuvudtaget i Sverige.
Då är Lance Armstrong etta, så att det är ganska stor
grej. Ja, precis. Inte bara inom Sverige. Nej, just det. Exakt.
Och vi pratade såklart om de här damdubbelspelarna på London OS som la sig i sina matcher helt enkelt för att få en bättre...
Och försökte lägga sig.
De försökte lägga sig för att få en bättre lottning eller vad man säger till nästa omgång.
Hade du gjort så, Toppa?
Nu spelar jag inte Tompa damdubbel.
Nej.
Men å andra sidan så får vi se vad Badminton World Federation eller BWF gör till nästa OS. Vi vet inte.
Jag tycker att det är helt galet.
Ja, men det är ju
måste
precis.
Spela cup i OS.
Ja, det går ju inte att ha det så. Det är ju som gjort för att det ska bli sån.
Jag hade också lagt med.
Ja, exakt, faktiskt.
Och för kännedom, Sverige var ju en av de länderna, var ju många länder som protesterade mot det här systemet via Jonas Härgård, förbundskaptenen. Mot att det skulle vara på det här sättet. För man såg ju de här problemen långt innan.
Men hela saken är ju bra för badmintonsporten. Alltså Henne Hurskan och Jonas Härgård fick ju sitta med i morgon-tv-soffor och uttala sig om det här. Det är ju... För svensk badminton var det här bra att det hände.
Nu får vi hoppas att OS i Rio 2016 att Henry sitter med av en annan anledning.
Ja, med en medalj.
Med en medalj. Eller om tjejerna fortsätter satsa som de gör nu, Emma och Emily. Det är väl de... tre spelarna eller herrsingen och damdubben.
Samtidigt är det 4 år kvar, kan hända mycket.
Ja, precis. Kan hända mycket. Tror att det är fler som vill vara med i OS än de.
Ja, alltså, jag ska börja spela 3 gånger i veckan nu.
Men frågan är om det är fler spelare som är där för att ha chans att ta medalj eller om det är fler som åker dit och för att se och lära som Henry faktiskt gjorde i London nu. Han var ju inte där egentligen för att ta medalj. Hans målsättning är ju Rio 2016. Men nu kommer vi bort från Sara och Johanna här hela tiden, känner jag, men
sen har vi även Elin Bergblom och Johanna Persson har ju många bra meriter i damdubbel också. Där de har tagit medalj i EM.
Ja, ett brons. 2 gånger, va?
Ja, på plats faktiskt. I Holland 2006 när de tog brons.
Vad häftigt.
Ja, det var coolt. Vi var en hejaklack på 6 personer och huligantuter och Sverigeflaggor.
Vilka var det?
Bajentomtar.
Det var ett ungdomsprojekt. Viktor Weiberg var med. Emma Lindqvist att hon var ett, och Janne Esp. Det var han som ledde det här projektet med Janne Åberg. Det var ett gäng på 6-7 ungdomar.
Vad kul.
Unga ledarprojekt. Det var
jättekul. Janne Åberg var en av de ungdomarna då.
Nej, han var projektledare. Men Joes och Elin uppskattade stödet på läktaren. Vi hade köpt huligantuter och målat. Och
hur kul som helst
det är. Det är skitroligt.
Ja, verkligen.
Ja, just det. Så vi har ett EM-brons där också 2006. Det får man ju inte glömma bort. Mm. Det är väl det senaste medaljen efter Henrys. Nu senast som vi har tagit, va? Om jag inte missminner mig helt.
Men har de bara tagit en EM-medalj?
Nej, det säger jag inte.
Jag fick fram att de hade 2.
Jag tror också de har 2.
Ja, de har nog tagit 2. Men det senaste var under 2006 som de tog.
Ja, då måste de ha 2000.
Ja, det går ju varje år igen.
Gör det?
Nej.
Nej, vartannat år.
Ja. Vartannat år. Jag tror det gick vart fjärde.
Nej, VM går vart fjärde, EM vartannat. Precis som i fotboll.
Nej. VM
går också vart fjärde.
VM går vartannat år.
Badminton
badminton VM går ojämna årtal 2009, 2011, 2013.
Då går alltså EM jämna årtal.
Ja, så är det.
Vartannat år, både EM och VM med andra ord.
Precis.
Bra. Har vi några fler spelare vi vill ta upp? Svenne Kellerman.
Svenne K.
Svenne K, han har väl spelat elitserien i Täby.
Ja, det...
Vad har vi på honom, Tompa?
Ja, vad har vi på honom? Han har varit framförallt som junior på 70-talet. Var en landslagsspelare i Sverige. Och han har ju tagit medalj i junior-EM. Där han 1971 tar silver tillsammans med Håkan Linnarsson.
Det går någon skröna om den där matchen, eller?
Ja, de mötte ett engelskt par. Och enligt sägnen, jag känner ju Svenne rätt bra ändå. Jag måste ju kolla det här med honom. Enligt ryktet då, så ska Sven och Håkan haft matchboll i den matchen. Och när man spelade 15 och
bara, i final alltså?
I final, EM junior, EM final. De ska ha matchboll då när man spelar bara poäng på egen serv. Så att det är ju då Svenne som ska serva. Den andra killen, engelsmannen, gör en kort stopp till tillbaka som blir väldigt dålig. Så att Svenne ska ju då ha chans att bara kunna avgöra bollen i golvet och vinna junior-EM-guld. Men eftersom det är matchboll så vill han spexa till det lite så att han ska döda den med hjälp av knoppen utav racket, handtaget, istället för senorna. Och det här, alltså en gång, ett ryktet då skulle det varit en given boll som är lätt att trycka ner. Han missar det slaget och engelsmännen vänder och vinner för finalen.
Så att om sägen är sann så kan man säga att Svenne sumpade ett givet läge och ett guld till Sverige.
Vågar vi gå ut och lova att vi kollar upp det här till nästa podd?
Vi kollar upp det här till nästa podd.
Men då, nu har vi även dödat ryktet ingen minns en tvåa.
Ingen
minns en tvåa, men det gör vi ju nu.
Det gör man ju, precis, exakt.
Ja. Det kanske var så han tänkte. Han bara, det kommer bli ihågkommen oavsett.
Ja, kanske det, precis.
Vi kommer tillbaka till nästa podd med det.
Ja.
Har vi några fler spelare vi vill ta upp?
På damsidan så är det väl annars, alltså hon indiskan som spelar för Täby nu, tror jag är den bästa damsingerspelaren vi har haft förutom Kistas Liu Fanghua som spelade förra året i Kista.
Hade hon varit bättre än indiskan?
Ja, det tror jag. Hon förlorade ju inte en match på 3 år eller så, lite var det helt sanslöst i singel.
Sen fick hon inte vara kvar i Kista.
Nej, precis. Hon var nog lite för bra för elitserien. Sen har vi ju som jag sa där, indiskan som spelar nu vann ju faktiskt de indiska mästerskapen i domsingen. Nu ska ju sägas att inte Saina Nehwal, deras Indiens bästa domsingenspelare, var med. Men hon slog ju Täbys fjolårs indiska Arundhati i semifinalen, så hon är ju troligtvis då bättre än vad hon var i varje fall. Och jag tror inte att hon går kall indiskan i Täby nu kommer förlora så många damsingar i elitserien. Det är väl Larissa Griga som är på samma kaliber, kanske inte just nu, men som har varit det, som spelar OS nu senast och har haft väldigt framskjutna världsranking och europarankingar i damsingel. Ni får väl fylla på och skriva på vår Facebook-sida om det är någon som vi har missat. Vi tar medvetet inte med så många från före 2000-talet då, i varje fall där vi har Peter PG och Jens Olsson och Rickard Magnusson och, ja, precis.
Och anledningen är ju det för att Tompa Mattias var inte födda då.
Precis.
Nej.
Det var vi väl kanske.
Nej, men självklart, in och skriv på vår Facebook-sida och kommentera gärna hela avsnittet.
Ja.
Och vi hoppas såklart att ni var nöjda med avsnittet och vi återkommer inom kort.
Och ladda ner vårt avsnitt på iTunes.
Ska man lyssna på det på tunnelbanan?
Ja. Precis.
Vi finns då, kommer finnas på Facebook via en webbgrej eller på iTunes direkt till din Android eller i din iPhone.
Du kommer inte åt med Android, tror jag.
Jo.
Kommer man åt iTunes via Android?
Nej, det är klart du inte gör. Jag tänkte på Spotify.
Ja.
Snart där ligger vi inte. Jag ska bara ringa Daniel Ek och snacka lite.
Ja då. Vi finns så länge på iTunes och håll till godo, så hörs vi igen inom kort. Tack för att ni lyssnade.